Sveriges Radio.
When people say something false, I attack those people.
Det här är del 1 av P3Ds serie om Donald Trump. De andra avsnitten hittar du redan nu, exklusivt i appen Sveriges Radio Play. Det är vår, 1990. Donald Trump ligger i sin säng och stirrar i taket. Det ringer hela tiden på hans telefon. Ibland också på dörren när hamburgare och pommes levereras från den lokala delin till bachelorpadden där Donald nu hökar. Han är 44 år och trebarns far, men nyseparerad. Ivana har slängt ut honom. Hon vill ha hälften av det han äger. Men hur skräckinjagande en vredgad, bedragen kvinna än kan vara, så är det Donalds minsta problem. Donald är brutalt skuldsatt. 600 miljoner dollar uppger Wall Street Journal. En siffra som ska växa till 3,4 miljarder dollar. Tidningen Forbes har strukit hans namn ur listan på världens rikaste män. Han har personligen garanterat miljardlån och hotas av konkurs. Hans imperium med guldbokstäverna T-R-U-M-P blöder. Donald Trumps värld består av två typer av människor. Vinnare och förlorare. Och just nu framstår han som det senare, en loser.
Trump's office wall is decorated with magazine covers of happier times, but there are none on his wall from the past several months, and Trump had recently been reluctant to see reporters.
Barbara Walters intervjuar Donald Trump om hans senaste bok.
For it's particularly important to him these days for this book to be a success. Well, the new book is entitled Surviving at the Top. There are many people who would say failing at the top.
Well, I think what the press has done is taken a situation where they see something and blown it to kingdom come. I've never seen anything like it. Whether it's a marriage, by the way, or whether it's financial, I've never seen press reporting as I have with regard to me. And I hope the general public understands how inherently dishonest the press in this country is.
Det kommer att bli värre för Donald. Konkurser, svarta rubriker, barn som inte vill prata med honom. Han har tagit risker med att bygga för högt, för stort, för belånat. Donald måste ändra fokus, inte bygga skyskrapor. Nu ska han bygga Donald Trump. Det här är första delen av P3Ds serie om Donald Trump. USA:s 45:e president.
You're a star, Mr. Trump, and you're a businessman.
I'm really only going to do this if I can win. Meaning win.
Om hur han blev kungen av Manhattan och sinnebilden av 80-talets guldrush.
Han insåg redan då, det influencers har insett idag, att man kan tjäna väldigt mycket pengar på sitt namn.
Despite the lavish layout, it isn't the world's largest casino these people have come to see. What brought them here is the resort's charismatic and controversial owner, Donald Trump.
Om ett affärsimperium byggt av guld och lånade slantar.
When you're that deep in debt, you're mired in debt, and you're that deep in debt, I mean, that's a pretty rough situation to be in.
Om Ivana, Marla och Melania. Och en kärleksaffär med pressen.
The greatest, the biggest, the best. This time though, it's a breakup. Now under development, the Trump divorce.
Vi ser då hur Donald Trump börjar förändra sitt tonläge.
Donald Trump, after months of toying with the idea of running for president on the Reform Party ticket, the billionaire real estate developer has finally made a decision.
Jag heter Wendela Lundberg. Donald John Trump föds 1946 som nummer 4 i syskonskaran. Hans föräldrar heter Fred och Mary Trump. Freds pappa kom till New Jersey från Sverige som barn.
Nej,
Det där stämmer faktiskt inte.
Petridis Alistadgustar.
Donald Trumps farfar var inte alls svensk. Det är bara något som han säger i sin stora memoar Art of the Deal. Men faktum är att farfar var tysk och kom till Bronx. Roten till den här lögnen är Donalds pappa som ville sälja lägenheter till judiska köpare efter andra världskriget, och då ville han inte skylta med sitt tyska påbrå.
Det här är en serie om en man som tidigt bestämde sig för att vara larger than life, ofta på bekostnad av sanningen. Och nu börjar vi från början. Donald är den typen av unge som tar upp och kastar tårtan på barnkalas. Det berättar hans lillebror Robert. Donald växer upp med hemhjälp och chaufför i Jamaica Estates, en bättre del av Queens, New York. Mamma Mary är återhållsam med känslouttryck. Pappa Fred, kall, sträng med buskiga röda ögonbryn som lever sitt eget liv.
Ja, men det finns en annan Mary som är Donald Trumps brorsdotter och som avskyr sin farbror då. Hon har skrivit boken Too Much and Never Enough, en ganska så här brutal berättelse där hon i princip då hänger ut sin familj och släkt. Hon vill liksom visa världen vem hon anser att Donald Trump är. Det är liksom en partsinlaga. I den här boken så framställer hon Donalds pappa Fred som en kallblodig arbetsnarkoman som liksom plågar sina barn till lidnad.
Mary L. Trump är psykolog och beskriver sin familj så här för Washington Post.
I think the simplest way to put it is to say that Donald continues to need to prove to his father that he's the tough guy, the killer, the best, you know, that he's winning all the time, and above all that he's not weak. And the ways to be weak in my family were to be kind, to admit mistakes, and to apologize.
Pappa Fred är alltså fastighetsägare. Han gör sig en förmögenhet på att hyra ut lägenheter. Han uppfostrar sina barn, framförallt sönerna, till att bli hans avbild. Han vill att de ska bli killers, några som inte ger sig. Nummer 4 av syskonen är lång och gänglig med en krans av blont hår. Donalds plutmun, markerade käkar och bulliga kinder ger ett oskyldigt intryck. Men hans temperament är vilt och oförutsägbart. Som 13-åring skickas Donald till en militärskola för att få bukt med hans tendens att köra över folk. Anledningen att jag fick gå där var att jag hade svårt att komma överens med andra, berättar Trump i en intervju. En annan anledning är att pappa Fred har hittat sin sons samling av stilettknivar. Det är sent 50-tal och tonårskillarna växer gryningen och marscherar i formation ner till frukosten. NPR intervjuar den pensionerade översten som tog emot Donald Trump.
He didn't know how to make a bed. He didn't know how to shine his shoes. He had a problem, you know, with being a cadet. You know, being a cadet, you got to take care of yourself.
Militärskolans disciplin har en sporrande inverkan på Donald, vars tävlingsinstinkt leder till att han putsar gevären noggrannast av alla.
He accepted criticism. He wanted to be best, not better.
I årsboken under hans sista år utnämns han till årskursens ladies man. En klasskompis berättar för NPR.
The type of women who were coming up to see him or he was bringing were definitely from the upper levels of New York society. I mean, I remember there were so many, it was a revolving door.
Donald trivs när han får vara i centrum. Han har en dragning till det storslagna, något han senare i livet kom tillskriva sin mamma och ett barndomsminne där hon trollbunden ser drottning Elizabeths kröning på tv. Faktum är att den unge Donald leker med tanken på att plugga film på University of Southern California. Så blir det inte. Till pappa Fred Trumps belåtenhet tar sonen en ekonomiexamen från University of Pennsylvania. 1968, när universitetet är klart, börjar Donald jobba i familjeföretaget. som på den här tiden heter E. Trump & Son och funkar som hyresvärd i områden kring Queens, Brooklyn och Staten Island. Lägenheterna är modesta boenden på få kvadrat och en bra bit bort från citypulsen.
Han är sonen som är skapad för detta.
Det här är Britt-Marie Mattsson, journalist som har bevakat 13 amerikanska presidentval.
Hans äldre bror då är ju alkoholiserad från unga år och dessutom då ägnar sig åt flygbranschen. Och sen inte kan ägna sig åt det heller när alkoholen tar över. Så den som finns då i den hierarki som finns i sådana här familjer, så är det ju Donald, och han ställer upp på sin pappa och pappan ställer upp på honom. Och så att han blir ju från unga år så blir han ju arvtagaren till detta.
Pappan har faktiskt tagit över företaget från sin mamma Elizabeth, som invandrade från Tyskland och drev det ihop med sin man innan han dog.
1971 blir den 25-årige Donald VD. En liten tid efter det byter den unga affärsmannen namn på familjeföretaget till Trump Organization. Han har siktet inställt på andra sidan East River. Han vill ta sig in på Manhattan. Och det gör han. Donald Trump flyttar in på Upper East Side. Hyran på lägenheten är reglerad och nätterna på nattklubbar är många. Trump går dit för att visa upp sig, ofta med en skönhet under armen. Det första spadtaget på Manhattan i Donald Trumps fastighetskarriär har han delvis New York-demokraterna att tacka för.
Fred Trump var registrerad som republikansk väljare, men donerade frikostigt till demokraterna. Trump-familjen hade nära band till framförallt demokraterna i Brooklyn. Till exempel Abe Beam, som sen blir borgmästare.
I mitten av 70-talet ligger New York City risigt till. Miljonstaden riskerar att gå i konkurs. Politikerna är desperata.
Alltså New York var ju på den här tiden ett moras, för att uttrycka det milt.
På 109 East 42 Street, vid Grand Central Station, ligger Commodore Hotel. Donald får nys om att hotellkedjan Hyatt är intresserad av att skaffa sig ett premiumläge i Midtown och gör en deal. Han ska fixa så att Commodore total renoveras och så får Hyatt sen sköta driften. Sen äskar Trump pengar, löften om lån på 70 miljoner dollar. Han berättar för politikerna att han kommer skapa jobbtillfällen och samtidigt bygga ett skinande praktfullt hotell som lyfter hela det deppiga kvarteret. Fred Trump, med sina kontakter, går in som garant. Donald lovar stor dåd mot att han slipper betala skatt för projektet. Och så blir det. När Grand Hyatt står klart är han delägare i ett hotell på bästa adress utan att ha investerat en cent av sina egna pengar. Donald skräder inte orden han minns tillbaka 10 år senare med Barbara Walters.
I got everything I wanted. 40 years of tax abatement. People would say, how did you get 40 years? I said, because I didn't ask for 50.
Alltså han är ju otrolig på att redan under tidiga år att själv förklara hur duktig han är.
Sen är han ju också erkänt snål.
Det här är USA-kännaren Andreas Utterström.
Han är väl ett bevis på att man bygger sin förmögenhet inte så mycket genom höga inkomster utan låga utgifter och att ha koll på varenda spänn.
Men mitten av 70-talet är inte bara landvinningar för Trump-organisationen, utan de stöter på patrull också. Företaget och Fred Trump stäms av staten för diskriminering. Pappan anklagas då för att inte låta svarta och puertoricanska hyresgäster hyra lägenheter. Det som Donald gör då är att han rycker ut till sin pappas försvar och skapar rubriker med att i sin tur stämma staten på 100 miljoner dollar. Allt det här slutar i att Trump-organisationen inte fälls, men lovar att i framtiden inte diskriminera minoriteter.
I don't like the way my landlord's treating me. I don't like the way Mr. Trump is treating me.
Det finns flera låtar av en folksångare som heter Woody Guthrie som handlar då om Fred Trump. Guthrie bodde som hyresgäst i ett av Trumps lägenhetskomplex och han tog verkligen notis om hur svarta hyresgäster stängdes ute om det här är någon gång på 50-talet då. Det finns särskilt en låt som understryker det här, och den låter så här i en ny inspelning med en annan grupp. Beach Haven ain't my home, I just can't pay the rent. My money's down the drain, my soul is badly bent. Beach Haven is a haven where only white folks roam. No, 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 old man Trump. Beach Haven ain't my home. No, 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 old man Trump. Beach Haven ain't my home. Grand Hyatt Hotel är bara en uppvärmning inför det stora spektaklet som ska ge Donald Trumps namn vingar och göra honom till en kändis bortom New Yorks skyline, Trump Tower. Den 58 våningar höga skyskrapan i svart glas och guldbokstäver är belägen på paradgatan Fifth Avenue. Bredvid i Donalds tycke stans flottaste hus och bästa adress, juvelerarbutiken Tiffany's. För att resa monumentet över sina framtida triumfer behöver Donald riva det förfallna Art Deco-huset som ståtar på adressen bredvid Tiffany's. Det här gör att han sen hamnar i clinch med den intellektuella sidan av Manhattans rika. Den här gamla byggnaden har nämligen väldigt vackra ornament av väldigt så historiskt värde som man vill bevara på The Metropolitan Museum. Efter många om och men så tycker Trump att det här blir för krångligt och bara så river allt. Och det här är en av de första gångerna som det skär sig mellan Trump och den östkustelit som han vill vinna över men ändå inte helt omfamnar.
Skyskrapan byggs i cement istället för det dyrare alternativet stål. Två figurer rör sig runt byggarbetsplatsen som ettriga flugor. Fred Trump som ser sin chans att få domdera över byggarna och en lång blondin, Ivana Trump. 1976 träffar Donald Ivana Winkelmeyer på en fest. Inom ett år är de gifta. Min fru var den mest anlitade modellen i Montreal under 8 år, skryter Donald till den som hör sig för om hans nya fru. Ivana är född Selnikova i dåvarande Tjeckoslovakien, men gifte sig som 22-åring med en österrikare för att slippa undan kommunismens stränga verklighet.
När Ivana börjar bli intressant för journalister så rapporteras det ofta om att hon har tävlat för det tjeckoslovakiska skidlandslaget. Och där skulle hon ha varit ersättare under vinter-OS 72 bland annat då. Men det här har sedan förnekats av den tjeckoslovakiska olympiska kommittén. Men då har det redan hunnit bli en sanning i sagan om familjen Trump. Och oavsett vilket så ska hon ha varit en väldigt duktig skidåkare på hög nivå.
Ivana har en kraftig brytning. När hon först dyker upp i New York är hon klädd i puffiga sidenklänningar. Hennes höga hår är som en egen fastighet. Kanske klär hon sig för att likna de glamorösa kvinnor hon såg på tv som barn i Tjeckoslovakien. En fantasi om en amerikansk kvinna. Ivana introduceras snabbt för de två patriarker som Donald ser upp till. Den första är förstås fadern, Fred Trump, som har för vana att beställa steak åt alla i sällskapet när familjen går på restaurang. Jag tar sjötungan, säger Ivana till servitören. Nej, hon tar steak, säger Fred. Nej, hon tar sjötungan, propsar Ivana.
Ivana skriver i sin självbiografi att om hon inte hade stått upp för sig själv där och då så hade han kört över henne för resten av livet. Och i boken så kallar hon också Fred Trump för en brutal pappa.
Bröllopet påsken 77 är en påkostad sammankomst. Ivana beskriver gästlistan med att hon bjöd in 6 vänner från Montreal. Donald kallar in 600 av sina närmaste från New York. Vigselförrättare är Norman Vincent Peale, mannen som lanserade begreppet positivt tänkande i självhjälpsindustrin. Arkitekt bakom äktenskapsförordet är Roy Cohn, som hjälpte Trump med diskrimineringsmålet. Den andra patriarken Donald kommer vägledas av.
The Communist Party is not a political party. It's a criminal conspiracy.
Roy Cohn är en känd jurist som kanske blev mest känd för amerikanerna när han jobbade för Joe McCarthy, som var en senator som ägnar sig åt vad som idag beskrivs som förföljelse av kommunister eller folk som ansågs vara kommunister. Och det här var under den tiden när det fanns en stor kommunistskräck i USA.
USA känner en Andreas Utterström igen.
Sen blir Roy Cohn en känd och fruktad advokat i New York. Anklagad för allt möjligt fiffel.
Den spänsliga Roy Cohn kan bäst beskrivas som en fixare. Donald kom använda sig av många med det epitetet. Men ingen ska, enligt Trump, mäta sig med Cohn. Under sin livstid har Cohn klienter såsom maffiabossarna Carmine Galante och John Gotti. Och också mediemagnaten Rupert Murdoch som han introducerar för Donald Trump.
Ja, men Roy Cohn är en slags pitbull i fin kostym. Som också då hade jobbat för Donald Trumps pappa och sen jobbat för Donald Trump. Och av honom så lär sig Donald Trump att man ska aldrig be om ursäkt. Man ska alltid gå till attack. Och hamnar man i en juridisk process så ska man försöka förhala så länge som möjligt. Så att man slipper betala om man får juridiken emot sig eller att motståndaren ger upp för att det är väldigt dyrt. Så att med Roy Cohn vid sin sida så blev Donald Trump en expert på att dra ut på allting så länge som möjligt.
Roy Cohns viktigaste läxa han lär ut till den hungriga Donald är alltså: slå alltid tillbaka.
I think it's possible. The great American dream has always been to become a millionaire for the people who have nothing. Do you think that's a reality today? Excuse me. I can hear all of you over there and I can't concentrate, so could all of you please disappear? Thank you.
Det är 1980 och skvaller drottningen Rona Barrett känner sig störd av åhörarna när hon ska ställa sin fråga. De spelar in programmet Rona Barrett looks at today's super rich. Och hennes gäst är en 34-årig Donald Trump.
Do you think in the 1980s that anyone can grow up to become a millionaire? Is that a reality?
Well, I think nowadays, Rona, I think it's more and more of a reality. With the lack of incentives that are being given to so many people, many more people have a tendency maybe to give up. And I think the people that don't, I think they're actually finding the ways or maybe the paths are a little bit smoother than they were 5 and 10 and 15 years ago. It's a sad commentary, but nevertheless, it's possibly easier now than it was 10 years ago.
For some people, the ultimate goal in life has been becoming the president of the United States. Would you like to be the president of the United States?
I really don't believe I would, Rona, but I would like to see somebody as the president who could do the job, and there are very capable people in this country.
Most people who are capable are not running for office. Most men are frightened of politics today.
It is a shame, isn't it?
Yes.
It is a shame. The most capable people are not necessarily running for political office. And that is a very sad commentary on the country. They had major corporations and they had this and that, but they are not running for political office.
Why wouldn't someone like yourself run for political office? You have all the money that you possibly need. You've accomplished a great deal, even though you are only 34. I know there's a lot of things that you possibly can do in the years ahead. Why wouldn't you dedicate yourself to public service?
Because I think it's a very mean life. I would love and I would dedicate my life to this country, but I see it as being a mean life. And I also see it as somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular, which may be right, but maybe unpopular, wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile.
Donald Trumps svarta juvel, Trump Tower, öppnar vintern 83. Helsida annonser i alla stora tidningar ger effekt. Kändisar som Steven Spielberg, Johnny Carson och Sophia Loren flyttar in.
Village Voice kommer med ett scoop om att Trump planterar ett rykte om att dåvarande prins Charles tittade på lägenheter i Trump Tower. Något som visade sig vara just ett rykte, men det hjälpte affärerna.
Första gången jag var på Trump Tower när det var alldeles nybyggt, då kom jag ihåg att jag tänkte här måste jag ju äta lunch. För då gled ju Donald Trump runt i matsalen där. Det var ungefär som en bra krögare när de är som bäst. hello everybody, sådär, och är allting okej okay? Och sådär. Det hade inte han med att göra, för han drev ju inte restaurangen. Men på den tiden så var det ju, innan han fick de här politiska ambitionerna och tog dem hela vägen till att bli president, så var det ju ändå att han hade någorlunda hyfsad framtoning, skulle jag vilja säga.
Utanför står uniformerade portvakter klädda som högvakten utanför Buckingham Palace. Innanför de roterande dörrarna, en pianist och en violinist. I deras privata bostad, en lägenhet med 3 våningar, bråkar Donald och Ivana om vardagsrummets vägg. Vad ska de ha för muralmålningar? Hon vill ha keruber. Han, stridande män. Donald ges inte. Det krigiska motivet vinner. Det enda riktiga köket finns i barnens flygel.
Barnen kommer alltså i den här ordningen. Donald Jr. föds 77, Ivanka 81 och Eric 84. Av de här 3 så är det bara Lill Donald som lär sig tjeckiska med hjälp av sin mormor då. Och det finns mycket att säga om deras uppväxt. Det finns faktiskt ett helt Peter ID om Ivanka. Men bara för att slå fast, Donald är inte en liksom, pappa som så står vid ishockeyrinken och hejar eller står vid ballettuppvisningen. Utan han överlåter hela föräldraskapet till sin fru.
Tidigt 80-tal. Både Donald Trump och New York City pikar. Wall Street är världens mittpunkt. Inget tycks vara omöjligt.
Every cliche you've ever heard about the place is true. Manhattan is alive, proud of itself, and winning. Everywhere there is the thump of pneumatic drills, the whine of a dumper truck, the coppery smell of quick money. It's hard to believe that 7 years ago this city faced bankruptcy.
Donald Trump har ingen PR-agent, även om många firmor hade dött för jobbet. Han behöver ingen.
What's happened is phenomenal. I've never seen anything to the extent that I have in New York. It now, from a real estate standpoint, has probably become the hottest city in the world. People are flocking here by droves. And I guess a lot of things had to do with it. Mostly, I feel, it was the psychology of making New York a winner as opposed to a loser.
Donald, eller The Donald, som hans fru kallar honom, öppnar bara munnen och reportrarna flockas runt honom. Han säger att han har byggt mer i New York City de senaste åren än någon annan. Han är lång, i god form, hans hår sandfärgat. Hans händer är små, men manchettknapparna i guld är stora som mollusker, som journalisten Graydon Carter beskriver det. Donald J. Trump är inte nyrik, han är nykänd.
Forbes skriver om honom 1982 att han är god för motsvarande 6 miljarder kronor, och det här är någonting som han hela tiden är väldigt rädd om.
DJT står på reggplåtarna i fören på den svarta limousinen som står dubbelparkerad utanför Trump Tower.
Han restaurerar en isrink i Central Park, billigare och snabbare än förväntat. Och det här ger fördelaktig press. Han framstår som någon som liksom ger tillbaks till stan.
You performed a great public service. No roadblocks were put up. In fact, it was the exact opposite. We've gotten our permits, our approvals. We've gotten everything as quickly as it could be gotten.
Men han köper också ett hus på Central Park South med förhoppningen om att riva det och bygga nytt. Och för att göra det så behöver han göra sig av med, ja, med de som bor där. Liksom. Det här blir en vida omskriven rättstvist. Tenants versus Trump. De hävdar att deras nya värd stängde av deras värme och vatten för att driva ut dem. Att han sätter in annonser i tidningen där han erbjuder hemlösa att slå läger i huset för att göra huset mindre attraktivt då för de boende. Och tvisten slutar efter åratal med att huset står kvar än idag.
Det som har framkommit i efterhand är ju att pappan stöttar honom hela tiden i det här. Det är som att pappan förstår att min son är perfekt för att ta familjeföretaget vidare, och han är helt rätt för den här tiden. Han gillar att stå i centrum, det kommer vi ha nytta av, och det där gjorde Donald Trump väldigt smart.
There is a new billionaire in town. Trump's the name.
Det är 1985 och CBS Mike Wallace tar tempen på den nya fastighetskändisen i stan som gjort sig berömd för att förhandla och göra affärer.
You're in your late 30s. You got 40 years to live.
Minimum.
Well, I hope you're right about that.
What are you going to do?
There are a lot of things to do. You know, a fertile imagination and a good fertile mind, Mike, it's an amazing, it's really amazing what can be thought of. There are so many things to do.
Politics?
So many. No, not politics.
You've said that you could do a better job at negotiating an arms control agreement with the Soviets than some of these professionals who've been trying to do it for years.
I didn't say me, Mike. I said somebody has to do it. If it were me, that'd be fine. I could do it. Somebody has to help this country. And if they don't, the country and the world are in big trouble.
Somliga målar vackra motiv på duk eller skriver poesi. Men deals are my art form, säger Donald Trump. 1987 kommer Trump, Art of the Deal, en spökskriven tegelsten av författaren Tony Schwartz. Förlaget erbjuder $500,000 i förskott. Trump och Schwartz splittar det och också kommande royalties. Första gången de ses är det hemma i den marmor- och guldbeklädda våningen i Trump Tower. Lägenheten känns obebodd, som en hotellobby, tycker Schwartz. Han inser snabbt att hans intervjuobjekt är, ja, svårintervjuad. Donald vill inte svara på frågor. Han tycker det är tråkigt. Schwartz får istället skugga Trump. Lyssna in på hans telefonsamtal. Slutsatsen blir, Trump älskar uppmärksamhet.
I efterhand så är boken Art of the Deal något som spökskrivaren ångrar. Jag sminkade en gris, säger Tony Schwartz till The New Yorker i en intervju 2016. Han säger också att han helt ärligt tror att om Trump vinner och får kärnvapenkoderna så kan det innebära slutet för civilisationen.
Boken hamnar i veckor på första platsen på New York Times bestsellerlista. Den bästa boken någonsin efter Bibeln, tycker Trump.
The front page of the Wall Street Journal today tells us that they're printing 150,000 copies. Tweak your cheek a bit. You said there were 200.
Talkshow-värden Phil Donahue ifrågasätter Trumps påståenden om bokens upplaga.
Exaggerating, Mr. Hype.
No, I'll tell you truthfully, I thought it was 200 and I think it will be 200, but I'm not sure what it is.
You really have caught the attention. You're a star, Mr. Trump, and you're a businessman. And you do not run away from publicity. We can only speculate on how long you may have posed for these rather flatter.
Not long.
Just
the good part about being a I don't have enough time to do a lot of posing, and fortunately we have some pretty good photographers, so they get good pictures. But it's not a lot of time, Phil.
Phil Donahue tar upp Trumps vän och fixare Roy Cohns bortgång.
One thing I'll say about Roy is he was an extremely loyal guy, and he was a very unusual guy in that respect. So he was loyal. And loyalty is a great trait. In my opinion, it's a great trait. It's a trait that maybe can cause problems, but it's also a great trait.
Right.
Roy Cohn är i hemlighet gay i en tid när det här är betraktat som en sjukdom, och han dör i AIDS på 80-talet. Och nära sin död så lär Roy Cohn ha sagt att Donald Trump är en sån iskall person så att han pissar isvatten. Och med det menar han då att han har ställt upp för Donald Trump i alla lägen, men när han själv då dels så plockar man ifrån honom hans rätt att verka som advokat för att han hade ägnat sig åt fiffel och han var döende i AIDS. Och då struntade Donald Trump i honom fullständigt.
Under bokturnén gör Donald ett stopp i New Hampshire, där det plötsligt börjat hinta som att Trump funderar på att ställa upp i presidentvalet.
Do you think voters, non-sophisticates, make a difference between entertainment and politics? Politics is show business for ugly people.
Så här låter Roger Stone. Han är 6 år yngre än Donald Trump och kommer senare beskrivas som Trumps torped. Han kan också beskrivas som ett slags politikens Forrest Gump. Han har en tendens att dyka upp överallt. Trump i dokumentären Get Me Roger Stone.
Roger has a great understanding of the media. He understands politics and he understands politicians. And he always likes to take on somebody that at least has a good chance of winning. And sometimes it doesn't work out. He's had some people that I said, what are you doing with these people? That, you know, but he loves it and he loves the game. He has fun with it and he's very good at it.
Det här är en person som är en slags själslig brorsa med Roy Cohn, kan man säga. Någon som gör allting för Donald Trump och som inte drar sig för att komma med halvsanningar eller rena lögner för att rädda Trump.
Andreas Utterström igen.
Roger Stone ser ut som en pensionerad bodybuilder. Jag har själv sett honom på nära avstånd under den här rättegången som hölls mot honom i Washington för några år sedan. Och han har en väldigt karisma, ett kritvitt hår som ser transplanterat ut. Och sen vet man då att under den här kavajen och skjortan har han då en gigantisk tatuering av Richard Nixon. Och han är helt enkelt precis det Donald Trump gillar, nämligen right out of central casting, som Trump säger. En person som lyser upp rummet och är allt annat än en grå mus i hörnet.
Vid den här tiden är Stone en lobbyist som arbetar för republikanska intressen. Han representerar också Trump Organization i Washington. Han tycker att Art of the Deal kan vara en perfekt språngbräda för en kommande presidentvalskampanj för Trump. Stone beställer en rapport han presenterar för Donald. Trump har ett unikt stöd hos unga människor, chefer, kontorsarbetare och minoriteter, står det i rapporten. Donald Trump gästar Larry King.
Is it true that you're going to go to New Hampshire in October at the invitation of Mike Dunbar, who's heading a group called Draft Donald Trump?
Well, I was asked about 3 or 4 weeks ago whether or not by a very good friend of mine whether or not I'd go to New Hampshire. That's turned out to be now a much bigger deal than I had ever anticipated. And perhaps, I don't know, I am going. I made the commitment to go. I made the commitment about 3 weeks ago. And I will go, yes.
You will go. Even though you realize now, in just setting foot in that state, people are going to presume things.
Well, they can presume whatever they want. I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a great country, but it's not going to be great for long if we're going to continue to lose $200 billion a year.
Det blir inget presidentval den här gången, som vi alla vet. Men här ska Stone ha planterat idén hos Donald om en framtid i politiken. Det här är då när Bush den äldre är på kartan och Trump packar på till republikanernas konvent i New Orleans.
I'm the one who will not raise taxes.
Donald kliver ut i arenahallen och ska då ha golvats av pådraget. All den här uppmärksamheten på en person. Maggie Haberman skriver i biografin att han säger: "Det är det här jag vill ha."
1988 köper Donald Trump lyxhotellet The Plaza för ungefär $400 miljoner. Hans dyraste affär hittills. I hörnet av Central Park har hotellet välkomnat gäster sedan slutet av 1800-talet. Donald, som då har gjort omfattande renoveringar av egendomen han har köpt i Florida, Mar-a-Lago, sätter nu sin fru Ivana på att göra en makeover av hotellet. Hon ska inte bara göra om interiörerna, hon ska också driva etablissemanget. Då är arbetshästen Ivana redan chef över ett kasino.
Donald Trump är ju länge känd som en ungkar som är ute och dejtar mycket och blir omskriven för detta. Men i och med att han gifter sig med Ivana så får han inte bara en fru utan en parhäst när det gäller business. Därför att hon är känd för att vara lika detaljfokuserad som han. Så att med henne så får han verkligen en partner på ett sätt som ingen kanske hade förväntat sig när han leder sitt stormundrang liv.
En helikoptertur bort vid kusten i södra New Jersey ligger Atlantic City. En semesterort som varit på dekis länge som nu ska förvandlas till östkustens Las Vegas. SVTs Folke Rudén besöker Atlantic City 91. Det är då den stad i USA med högst hemlöshet.
När tiderna i USA försämras märks den ekonomiska nedgången tydligast på platser som Atlantic City. Spelhallarna står halvtomma, stadens affärer går dåligt och på hemmet för de hemlösa samlas allt fler fattiga i soppköket.
Redan 84 öppnar hotellet och kasinot Harrah's at Trump Plaza på boardwalken i Atlantic City. Året efter, Trump Castle, ett Hilton-hotell Trump döper om. Ivana blir vd. Hon går igenom varenda rum, det finns 500 av dem, och inspekterar varenda list och gardin.
What I do, I usually come first thing in the morning, I sign those checks. There is no check which is coming out of this building which is unsigned. They have all the contracts and all the requisition orders, and then I have a meeting one after other one. Every department comes in, casino department, marketing, hotel operation people, they come in here and we do the strategies, we doing what is right and what is wrong.
Para Trump har en fäbless för guld. Mar-a-Lagos balsal, Plaza-hotellet, kasinohotellen i Atlantic City. Men inget kan mäta sig med det tredje palats han vill uppföra i New Jersey. Hans mest vågade projekt hittills.
Forget rock stars, forget movie stars. They have been eclipsed by a man whose greatest talent is making and spending money.
Inside Edition.
Amidst great hoopla this week, Donald Trump is opening his $1 billion Taj Mahal casino in Atlantic City. Some economists call it a reckless gamble, but the customers we talk to seem to like it just fine.
This is truly the eighth wonder of the world.
Michael Jackson är hedersgäst. Journalisten Robin Leach följer dem.
He's my friend, he's a tremendous talent and it's really my honor. It's a big day for me.
Donald Trump har guldfeber.
Despite the lavish layout, it isn't the world's largest casino these people have come to see. What brought them here is the resort's charismatic and controversial owner, Donald Trump.
Men det är intressant att titta på de projekten som aldrig blev av också. Ett sånt är Television City, eller Trump City som stadsdelen också skulle kallas. Och Trump vill då göra om ett gammalt järnvägsområde på Manhattan, där han då inte bara tänker bygga världens högsta torn.
Trumps plan är också att locka över tv-kanalen NBC dit, så att det blir som ett lyx- och showbiz-kvarter i ett.
Men det här är det många som inte vill. En av dem är komikern Jerry Seinfeld. Han kampanjar högljutt för att stoppa de här planerna. Den dåvarande borgmästaren Ed Koch går så långt att han erbjuder skattelättnader till NBC om de inte flyttar. Till slut så måste Trump ge upp sin dröm för att han får för mycket ekonomiska trubbel.
Det är nu när det blir 90-tal som molnen börjar hopa sig för Donald Trump. Stormen kommer in från två fronter. Vintern 1990 släpps Nelson Mandela ur fängelset. Det är dock inte den nyhetsstoryn som dominerar löpsedlarna på Manhattan. På New York Post framsida lyder versalerna:
Marla boasts to her pals about Donald. Best sex I've ever had. Och det var säkert många som skrattade åt det där och tyckte att det var osmakligt. Men Trump förstod tidigt att jag ska bygga mig själv som en kändis. Det är bra för min business, det är bra för mitt varumärke. Och han insåg redan då, det influencers har insett idag, att man kan tjäna väldigt mycket pengar på sitt namn. Och att hur det står till i verkligheten är inte det viktiga, utan det är hur man uppfattas av den stora massan.
The best sex I ever had är Donalds försök att kontra den negativa publiciteten som kommer när den kända skvallerjournalisten Liz Smith först skriver om skilsmässan i Daily News. Ivana har anförtrott sig till henne om hur hon blivit bedragen. Donald har en annan kvinna, Marla.
En intressant detalj är att den här Liz Smith ska ha varit den bäst betalda tidningsreporten i landet. Mycket då på grund av hennes skvallerbevakning av Trump.
12 dagar i rad har New York Daily News Donald Trumps affär och skilsmässa som första sidonyhet.
It's like the buildings they name. The greatest, the biggest, the best. This time though it's a breakup. Now under development, the Trump divorce.
Skilsmässan kommer kosta Donald dyrt. Barnen vill inte prata med honom. Det blir många strider med advokaterna. Donald låser ut Ivana från hennes kontor. Ivana skaffar en PR-agent och gör en makeover. I många artiklar efteråt beskrivs Ivana av vänner som oigenkännlig. Några år efter skilsmässan gått igenom syns Ivana Trump i en cameo i filmen First Wives Club med ett råd till alla bedragna fruar.
Thank you so much again. Ladies, we have to be strong and independent. And remember, what? Don't get mad, get everything.
Ivana skriver i sin självbiografi att hon tror att Donald hade kunnat ha en karriär i politiken långt tidigare om det inte varit för den här otrohetsskandalen. Hon skriver att alla kvinnor hatade honom.
Ivana får 14 miljoner dollar. Huset i Connecticut, en lägenhet i Trump Tower och en månads vistelse på Mar-a-Lago om året. Donald behåller den stora våningen i tornet som familjen bott i. Men förlikningen har tagit lång tid att nå. Ivanas läger av advokater kräver att hon ska få hälften av vad de värderar till 5 miljarder dollar. Men mycket tyder på att så mycket pengar har Donald Trump aldrig haft. Och sannoliken inte nu. För att bygga sitt Taj Mahal har Trump tvingats låna 675 miljoner dollar med 14% i ränta. Taj Mahal är ett monster. Ett schabrak av blinkande ljus som sväljer pengar snabbare än kasinokunderna hinner stoppa in. CNN frågar Donald om i vilket skick hans affärer är i efter rapporter om att Donald är fruktansvärt skuldsatt och inte kan betala sina underleverantörer.
When people say something false, I attack those people. Because the news gets away with murder, the news media. They get away with murder.
Let's talk about what we talked about yesterday. Those in the financial community I'm talking about, and we talked about this on the phone, who have said, and this is them saying it, not me.
This is them? What do you mean by them? This is one or two people, and what about the positive people?
Five or six, but the ones who said negative things and...
Here we are.
Well, we've got to talk about that.
Back to the negative.
Back to the negative.
Back to the... You know what? Do this interview with somebody else.
Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about.
Do the interview with somebody else, really. Yeah, you don't need this. Do it with somebody else. And have a good time. Because frankly, you're a very negative guy, and I think it's very unfair reporting. Good luck.
Tidningen Forbes sätter Trump omslaget och ställer frågan: hur mycket är Trump egentligen värd? ABC Primetime.
It says that you have a debt of about 3.2 billion and that you're losing money at the rate of $40 million a year. True?
Forbes has been after me for years, consistently after me. They took properties and devalued the properties. They say the Plaza Hotel's not worth what everybody knows it's worth. It's a total hatchet job. Yeah,
but it's all borrowed money. You have to service the debt.
Why do you say, do you know my books? Why do you say it's borrowed money?
What
do you have to say? What do you know about borrowed money?
All right, let me tell you what I know.
I augusti 1990 skriver Wall Street Journal att dokument från kasinomyndigheten visar att Donald Trumps förmögenhet ligger på minus 294 miljoner dollar.
Trumps bolag har ju sällan varit på börsen, så att det är alltid svårt att få insyn i sådana bolag. I USA är det också svårare än i Sverige, ska vi säga.
Barbara Walters pressar Donald Trump i en för den här tiden sällsynt hård intervju.
The Taj Mahal, which was going to save everything, is just about breaking even, and your other two casinos are down 20% from last year. You have debts to pay back.
Right.
You have huge loans to pay back. You say the country is in a depression. What makes you think that you can pay back those loans? And further, what your bankers have told us is that the only way you even have a chance is by selling that property out there totally, the Plaza.
Well, I don't know what the bankers have said. The Plaza is a very valuable property. Everybody told me, oh, you paid too much, you paid too much. Now they're all saying what a great deal he made on the Plaza.
En dag så kommer en gubbe i kostym till Trump Castle-kasinot. Han hovar fram 3 miljoner dollar och säger att han vill köpa marker för det. Men de här spelmarkerna används aldrig i blackjack eller något sånt. Mannen som köpt allt är en advokat som jobbar för Donalds pappa Fred. Och Fred har alltså då skickat den här mannen för att pumpa in pengar i sonens kasino som har stora problem med cashflow.
92 begärs Trump Castle och Trump Plaza kasinot i Atlantic City i konkurs efter stora likviditetsproblem. Samma öde möter Plaza Hotel på Manhattan. Då är det jättelika Taj Mahal redan konkursat.
Trump får sälja sitt flyg, sin yacht, Trump Princess, en stor del av Grand Hyatt Hotel, alltså det hus som först gjorde honom till ett namn, och den mark som han tänkte bygga världens högsta torn på.
Donald stannar kvar som högsta hands för Trump Organization. Han håller en lägre profil vad gäller fastigheter. Han lyckas vända skutan, få tillbaka Trump Plaza och Trump Castle i Atlantic City, bland annat genom så kallade junk bonds, högrisklån med hög ränta, och genom att börsnotera delar av sin business under namnet DJT och ett stort medialt pådrag på Wall Street-börsens golv. Många underleverantörer får aldrig betalt för Taj Mahal. Britt-Marie Mattsson igen.
Han har varit skicklig på det här att han har övervärderat det som han har, som han besitter. Och sen när de långivarna är där och försöker rycka pengarna, då får han en annan långivare och så kastar han på de nya pengarna på de gamla lånen och så går han vidare. Så att han, på det sättet får man väl ändå säga att han har varit en skicklig dribblare med pengar.
För att inte bli av med sitt älskade Mar-a-Lago, kronjuvelen av Palm Beach som han kallar det, gör Donald en business av det hela. Mar-a-Lagos grindar öppnas och blir en medlemsklubb. Vi kommer att återkomma till den platsen i senare avsnitt.
Do you really think this is the right thing for us to be doing, Ivana?
What will people think?
Let them talk.
95 tar Donald Trump ett steg i en ny riktning som då överraskar.
Then it's a deal?
Yes, we eat our pizza the wrong way.
Crust first.
Introducing stuffed crust pizza from Pizza Hut. With a ring of cheese baked into a totally new thinner crust, you'll want to eat it the wrong way. Crust first.
May I have the last slice?
Actually, you're only entitled to half.
Särskilt Donalds fru sedan 2 år tillbaka, modellen Marla Maples, tappar hakan. Det som tar Marla på sängen är alltså att Donald har lånat ut sin nuna till en reklamfilm för Pizza Hut. Lika stor roll i reklamfilmen har hans exfru, Ivana. Donald berättar för Marla om inspelningen efter att den redan är gjord. Marla reagerar enligt uppgift med repliken: "Jag måste gå och kräkas."
Marla är då också mamma till Trumps fjärde barn, en dotter som föds 93. Tiffany heter hon. Marla ska ha väntat så ivrigt på hans frieri att hon sägs alltid ha haft med en brudklänning i resväskan.
Tonight Trump gave the gawkers one last wave before walking down the aisle. Finally tonight, for the media hordes panting for pictures of the married couple, this was the payoff. A kiss for the cameras. Marla all in white. The couple happy in wedlock.
I think we never can get away from what marriage really means, and tonight we had the perfect ceremony that was blessed by God.
Deras bröllop är på The Plaza och alla är där, alltså alla tv-kameror. Kändisar är där också, typ O.J. Simpson som ger intervjuer om hur Donald och Marla haft sina ups and downs.
I think everybody in the country believes that maybe their relationship could work if this relationship will work, you know?
Det framstår som ett sånt reality-tv-bröllop innan reality-tv blev en grej.
Donald Trump är på pappret gift med Marla Maples i 6 år. Men under ungefär samma era gör han sig allt mer ett namn som Playboy. En image både han själv och tv-sofforna kultiverar. Ett nytt jippo Donald Trump tar fram plånboken för är Miss Universe-franchisen. Skönhetstävlingen där också Miss USA och Miss Teen USA ingår.
Han köper då den här tävlingen för att han vill utkonkurrera rivalen Miss America som håller sina events i Atlantic City. Men det handlar förstås också om att han gärna vill associeras med vackra kvinnor eftersom det liksom är hans brand nu.
På våren 93 ordnas den årliga White House Correspondents Dinner. Det är en glammig tillställning där kändisar frotterar sig med journalister och politiker. Vanity Fairs dåvarande chefredaktör Graydon Carter har fått förfoga över några bord. Han kommer på idén att bjuda in Donald Trump. Som bordsdam till kändisen placerar han Wendela Kirsebom.
När jag mötte honom på den middagen först så tänkte jag, åh, här är det faktiskt någon jag har pratat med tidigare och känner lite.
Wendela Kirsebom är vad man kallar en äkta supermodell. Just det här året pryder hon omslaget av Sports Illustrateds baddräktsnummer. På den här tiden en jättegrej. Wendela har träffat Donald Trump tidigare i olika sammanhang på Manhattan.
Och så sitter jag där och jag är ju ung och tycker det här är hur spännande som helst. Och det är liksom helt fantastiskt att vara inbjuden och vara med på det här. Och så sitter vi där på middagen och så är ju Trump väldigt nedlåtande och otrevlig och pratar liksom ofint om alla kvinnor runt omkring. Och på bordet sitter jättemycket vackra kvinnor och liksom han säger liksom nedlåtande saker om alla som kommer runt bordet och sådär. Och så börjar han att prata om mig och liksom så här, att jag hade ju aldrig varit på Sports Illustrated om inte jag hade haft bröst. Och då bara kände jag att det kokade inom mig.
Vendela står inte ens ut en timme. Hon reser sig från bordet, går fram till Graydon Carter och ber att få byta plats.
Men jag tror inte faktiskt jag har mött någon värre människa någonsin. Jag tror faktiskt inte det. Jag har inte upplevt det egentligen, att folk pratar så nedlåtande om andra. Och just då så var det ju om kvinnor liksom. Men han har ju liksom en slags jargong som är lite på något sätt rolig och amerikansk, eller vad man ska säga. Men liksom, om det bara hade varit det så hade det varit helt okej. Men när du börjar att prata om kvinnor och kvinnors liksom, att det enda som gör att en kvinna lyckas eller att du lyckas är dina bröst, då har man inte så lust att fortsätta att prata i varje fall.
Repetera något tillräckligt många gånger så blir det en sanning. Det är en filosofi som Donald Trump länge predikat. 97 kommer en ny spökskriven bok, Art of the Comeback. Boken innehåller business-tips såsom rådet spela golf. Men framförallt är den en inlaga för att visa att Trump är tillbaka. Mer vital, viril och framgångsrik än någonsin. Let's get to work, säger han till AP när han slår sig ner vid signeringsbordet.
Well, I wrote it really as a business book, but it's got a lot of personal in it, auto and relationship, and the business book is how to become successful.
I boken berättar Donald om sina kraschade äktenskap, om Ivana som var för ambitiös för The Donald och la in för många timmar på kontoret. Om Marla som hela tiden undrar när han skulle komma hem. Trump skriver också betraktelser om kvinnor överlag. När BBC intervjuar Donald berättar han att han har varit igenom ett stålbad, men är nu mer framgångsrik än någonsin igen.
When you're that deep in debt, you're mired in debt, and you're that deep in debt, I mean, that's a pretty rough situation to be in.
När samtalet styrs bort från business och in på kvinnor dyker ett leende upp i hans ansikte.
You say women have one of the great acts of all time. The smart ones act very feminine and needy, but inside they're real killers. That's right. It sounds like you have almost this sort of love-hate relationship with women.
Well, I might. I mean, I have mostly a love relationship with women because I totally admire and respect and love women. I think women are incredible. But I really do. I feel that there is a... I feel that the smart ones are the ones that really go out and do it without waving the banner of women's liberation. And if you look at the really successful women, those are the ones that have not had to wave that big banner. They've just gone out and done it.
Året efter BBC-intervjun. Den oblyga, ohämmade radioprofilen Howard Stern ringer upp sin bekant.
Trump is on the phone.
Hi, Howard.
I bakgrunden hörs en annan röst. USA:s blivande första dam.
Let me talk to that broad in your bed.
I could almost have her talk to you.
You could?
Actually, she's outside in another room listening to this.
What is she doing, actually? What is she wearing?
I don't know. Maybe I should get her in. Do you want me to get her in?
Yeah, let me talk to her for a second. Let me talk to her. What's her name again?
Den 24-åriga yngre slovenskan Melania Knaus, som hon heter då.
Melanie?
It begins with an M.
Hello?
Hey.
Hi, how are you?
You are so hot.
Oh, thank you.
I see pictures of you. I can't believe it. You're a dream.
Oh.
You are so hot.
Are you coming out with us?
Yes, I am, baby. Let me tell you something. I want you to put on your hottest outfit.
Okay, no problem.
What are you going to wear?
Oh, I don't tell you now. You will see.
Let me ask you this. What are you wearing right now?
Not much.
Can you picture yourself the first lady?
Yes, I will be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him. I will do a lot of social obligations.
Redan 99 får Melania en fråga i ett reportage av ABC News om hon skulle kunna tänka sig att bli USA:s första dam.
Close up this morning, Donald Trump. After months of toying with the idea of running for president on the Reform Party ticket, the billionaire real estate developer has finally made a decision.
Året är 2000. Det har viskats och hintats länge om att Donald Trump vill kandidera i presidentvalet. Inte som demokrat, inte som republikan, utan som oberoende.
Who thinks I should run for president?
Hans fixare, Roger Stone, pratar med C-SPAN.
Here's the fundamental question. Is the pop culture in this country more influential now than its institutions?
The Reform Party har vunnit en stor politisk seger i USA vid den här tiden. När wrestlern Jesse Ventura, känd som Hulk Hogans ärkefiende i ringen, blev guvernör i Minnesota 98.
I am the hottest thing in professional wrestling. I am the baddest dude that walks the streets today, Chump Hogan.
Roger Stone tror att hans klient Donald har samma chanser att nå ut på nationell nivå.
I have worked for Donald Trump for almost 20 years now. I think he's a charismatic figure. I mean, I think you get common sense and straight talk, but I also think you get almost a Kennedy-esque kind of charisma that in the television age is very important in terms of attracting people.
Det som skapar smolk i bägaren är en figur som heter Pat Buchanan. Plötsligt säger han att han ställer upp i valet som Reform Party-kandidat innan Trump hinner.
I don't think he's going to do very well at all.
Pat Buchanan har då verkat som konservativ politiker och debattör länge. Men vid den här tiden och än idag förknippas hans namn starkt med antisemitiska uttalanden.
Look, he's a Hitler lover. I guess he's an anti-Semite. He doesn't like the blacks, he doesn't like the gays. It's just incredible that anybody could embrace this guy.
Vi ser då hur Donald Trump börjar förändra sitt tonläge.
Britt-Marie Mattsson.
Så börjar det liksom erodera här. För när han börjar få motstånd då från den här Pat Buchanan, då börjar han också att diskutera på ett annat sätt.
And maybe he'll get 4-5% of the vote and it'll be a really staunch right wacko vote. I'm not even sure if it's right. It's just a wacko vote.
Det blir ingen kampanj den här gången heller.
I'm as an independent. I'm really only going to do this, Tim, if I can win. Meaning win.
George W. Bush installeras i Vita huset. Buchanan får bara 0,4% av rösterna. Donald har en lärdom. Du vinner bara presidentval som demokrat eller republikan. Donald har varit registrerad som båda. 2004 hände det. Donald Trump blev folklig på allvar.
New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. My name's Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos, and private resorts like Mar-a-Lago, one of the most spectacular states anywhere in the world. But it wasn't always so easy. About 13 years ago, I was seriously in trouble. I was billions of dollars in debt. But I fought back and I won big league. I used my brain, I used my negotiating skills, and I worked it all out. Now my company's bigger than it ever was, it's stronger than it ever was, and I'm having more fun than I ever had.
I reality-serien The Apprentice delas deltagarna in i två lag, två företag. Slutscenen äger rum som ett styrelsemöte.
I'm looking for The Apprentice.
Donald är programledare, medproducent och på sätt och vis ett slags TV-pappa.
Troy, you've done a lousy job as the leader. Really. The women kicked you around badly and you've done a bad job.
But despite that, you did step up and you do have potential.
So, I'm going to let you stay.
Första säsongen ger NBC lysande tittarsiffror. Donald Trump går igenom rutan ut till stugorna.
All over your fire. Can you believe
it? The Ellen Show.
Now, Mr. Trump, should I call you Mr. Trump?
You call me Donald.
Donald?
Absolutely.
Okay, I'll call you Donald. Donald. Have you ever been fired?
I've never been fired.
No?
I've never been fired. I've never had the privilege. Have you folks been fired? Anybody out there? Huh?
Och det är det här som verkligen befäster bilden av Donald Trump som en framgångsrik affärsman. Man hör fortfarande amerikanska väljare hänvisa till The Apprentice som att de tror att det här är verklighet, fast som alla reality-tv-shower är ju det här skriptat. Det är inte det riktiga konferensrummet man sitter i.
Sit down.
Thank you, Mr. Trump.
You gotta be careful.
The Apprentice kommer att gå i olika format i 15 säsonger. Donald Trump är med i 14, ända fram till 2015 när NBC ger honom kicken efter rasistiska uttalanden om mexikaner. Vi kommer komma till det, men då, när Donald Trump lägger till tv-programledare på sitt CV, har han kanske gjort sitt livs deal.
Trump förstår verkligen vilken kraft tv har, och han förstår också att perception is reality, som man brukar säga i amerikansk politik. Så det här är lyckat för honom, inte bara på grund av det jag sa nyss, utan också på grund av att här gör han en väldigt bra affär. Därför att han får nämligen procent på intäkterna, så att han tjänar miljarder på det här tv-programmet.
Med tv-mediets oerhörda kraft på 00-talet kan Donald Trump ta sitt personliga varumärke till nya höjder. Han gör sig själv till en franchise.
Donald sätter sitt namn på allt från glass till slipsar. Det finns till exempel en Trump-vodka, vilket ju är pikant eftersom han själv är nykterist. Och det har han ju varit sedan hans bror dog i alkoholism.
Han är som en influencer som lånar ut sitt namn till olika saker. Och det är väldigt smart rent affärsmässigt, därför att då tar han en lägre risk än om man ska bygga och utveckla fastigheter. Utan han lånar ut sitt namn och så får han pengar för det, och han sätter sitt namn på precis vad som helst. Han skapar Trump University, någonting som senare har beskrivits som ett bedrägeri. Han har blivit dragen till domstol för det här och fått betala böter och ersätta folk som har gått de här kurserna. Allt man kan tänka sig lånar han ut sitt namn till. Och det här gör inte bara att han tjänar en massa pengar, det här gör också att han blir ett household name hos en massa amerikaner som får en slags relation till Donald Trump.
Donald Trumps siluett med det berömda håret börjar bli lika igenkänd på tv som Empire State Building är för New York skyline. 2005 gifte sig Donald med Melania under stort pompa och ståt på Mar-a-Lago. Det är en diger gästlista. P. Diddy, Anna Wintour, Benjamin Netanyahu, paret Clintons.
And it was a long engagement.
It was.
Why?
Larry King.
Well, you know, we just had a great time and we didn't worry about it and, you know, just live lives. And then one day, surprise.
2006 föds Baron, Donalds femte och Melanias enda barn. Donald är inte med på förlossningen. Det blir enklare så för Melania, säger han. Hans tre äldsta avkommor, Donald Jr., Ivanka och Eric, är redan djupt inne i familjens business. De jobbar med att representera varumärket Trump på tv och på kontoret. 2009 kommer Donalds 15:e bok, Think Like a Champion. I samband med släppet har Trump ett möte med förlagets kommunikationschef. De slår sig ner vid ett bord i Trump Tower. En laptop slås upp. Här, ser du, är en ny plattform där man kan kommunicera direkt med sin publik, berättar förlagsmannen för Donald. Twitter heter det. Där finns det redan ett konto som kallar sig för Donald Trump. Okej, let's do it, säger Donald. Tillsammans regger de kontot Real Donald Trump.
Trump blir ett slags samtidskommentator på Twitter. Han följer ju som bekant kabel-tv nästan tvångsmässigt. Men det tar några år innan han lär sig att twittra själv från sin mobil. Och det är då tweetsen börjar framstå som mer ofiltrerade och impulsiva.
När Donald Trump skaffar sitt Twitterkonto har Barack Obama varit president i ett år. Bolånekrisen har hänt, marknaden har störtat. I likhet med majoriteten drabbas Trump, inte minst hans döende kasinon i Atlantic City. En historia som slutar med en sjätte och sista konkurs. Men det som får honom att hålla näsan ovanför vattenytan är att han vid den här tiden bygger varumärken snarare än hus. Och att han, sin taktik trogen, stämmer Deutsche Bank. En av få banker som velat befatta sig med honom efter hans många konkurser på 3 miljarder dollar. Donald hävdar att det är bankernas och finanskrisens fel, ett slags force majeure som gör att han inte kan betala sina ofantliga lån. Till slut når parterna en förlikning.
Hello, Chicago.
När Obama svärs in i Vita huset är Donald registrerad som demokrat. Men det ska ändras.
The United States has become a whipping post for the rest of the world. The world is treating us without respect.
Conservative Political Action Conference i Washington 2011. Donald Trump har rest till DC, flankerad av en av sina advokater, eller fixare, en 45-årig Michael Cohen.
It's for this reason that the United States is becoming the laughing stock of the world.
Donald läser från ett papper när han talar inför de republikanska åhörarna.
Our current president came out of nowhere. Came out of nowhere. In fact, I'll go a step further. The people that went to school with him, they don't even know, they never saw him. They don't know who he is. Crazy.
Tiden är mogen för en Trump i politiken, säger Roger Stone i en intervju. Och den slipade lobbyisten verkar fått vittring. Kort efter går Donald Trump ut och ifrågasätter om Barack Obama verkligen är född i USA. En konspiration som tidigare puttrat hos både republikaner och demokrater. Men när Trump säger det blir det viralt. Det verkar slå an något ute i landet. Hans ifrågasättande möter motstånd men tas likväl upp i nyhetsprogram. Donald gästar The View.
Let him show has nothing to do with it.
Any white president asked to be shown the birth certificate. When you become a president,
Fox News ringer upp.
You know, this guy either has a birth certificate or he doesn't. And I didn't think this was such a big deal, but I will tell you, it's turning out to be a very right. big deal because people now are calling me from all over saying, please don't give up on this issue. If you weren't born in this country, you cannot be right. president.
But do you think he was born in this country?
I am really concerned.
Han testar vattnen här och upptäcker att det går ganska bra.
Till slut måste Vita huset och Obama gå ut med födelseattestet som visar att Barack Obama är född på Hawaii, alltså på amerikansk mark. Och det är ju då kravet för att bli president i USA.
Good morning.
Donald Trump är nöjd med utfallet, berättar han för reportrar under en resa till New Hampshire.
Today I'm very proud of myself because I've accomplished something that nobody else has been able to accomplish.
Han har nått ut i politiken.
I was just informed while on the helicopter that our president has finally released a birth certificate. I'd want to look at it, but I hope it's true so that we can get on to much more important matters so the press can stop asking me questions.
Det som hände sen vill många i efterhand tillskriva som ögonblicket då Donald Trump bestämmer sig. Han ska bli president.
My fellow Americans.
Vita huset hostar en gala för journalister som heter White House Correspondents Dinner. Donald Trump är inbjuden som Washington Posts gäst och får sitta och ta emot en roast av president Barack Obama.
Donald Trump. Is here tonight. Now I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing?
Donald Trump ler från sin plats bland middagsgästerna. Men hans leende är ansträngt.
Man ser liksom att han inte tycker att det här är ett dugg kul.
No, seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice at the steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night.
Från 90-talet fram till att Trump ger sig in i politiken på allvar så betraktas han ju som en slags C-kändis. En person som journalister och talkshowprogramledare älskar att ha med därför att folk är fascinerade av honom men samtidigt skrattar lite åt.
Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House.
Och det här tror jag att Donald Trump också känner av. Jag tror att det är det här som bygger upp någon slags underdog-mentalitet. Jag tror det är det som gör att han bottnar i det här med att jag är folkets man och det här hatet mot eliten.
Donald Trump kandiderar inte till president i valet 2012.
I will not be running for president as much as I'd like to.
Well, good morning, Chris. It was pretty good timing yesterday for Trump's announcement. He made it at the same time he said his television show, Celebrity Apprentice, was picked up for another season. With his skyscraper high name recognition, Donald Trump quickly rose to the top of the polls for Republican candidates, and he said things the other politicians did not. But his questions about President Obama's citizenship got the most attention. That same weekend, the birther controversy was wiped from the headlines.
Today, at my direction,
when the president announced the U.S. had killed Osama bin Laden. Now, after that, Trump really started dropping in the polls. But one thing that didn't drop, the ratings for his television show.
Mitt Romney blir det republikanska partiets kandidat.
Governor Romney, go out and get him.
There are some things that you just can't imagine happening in your life. This is one of them. Being in Donald Trump's magnificent hotel and having his endorsement is a delight.
Han förlorar till Obama, som får 4 more years.
Och sen när valet börjar närma sig 2016, då finns det liksom ingen riktig klar etablerad kandidat som man tror skulle kunna ta över här och kunna bli partiets kandidat. Utan plötsligt är de 16-17 stycken. Och då inser Donald Trump och det gäng som hjälper honom att nu är det dags att sätta fram foten.
Bara dagar efter valet ansöker Trump om att varumärkesskydda en slogan som tidigare används av de för honom bekanta Ronald Reagan och Bill Clinton. Make America Great Again. I avsnitt 2 av P3 Idé om Donald Trump berättar vi om presidenten.
The interests of the American people.
Med sin vinst tar han det politiska etablissemanget på sängen.
The most surreal election we have ever seen.
Och flyttar in i Vita huset under vad som ska bli en historiskt kaotisk tid.
I think there's blame on both sides.
Då kallade han dem för våldtäktsmän, nu jämför han dem med Hannibal Lecter.
We have pizzas, we have 300 hamburgers.
Lyssna på andra delen av P3 Idé om Donald Trump exklusivt i appen Sveriges Radio Play. Och det här avsnittet gjordes av mig, Vendela Lundberg. Det mixades av Fredrik Nilsson. Och i redaktionen finns också Alice Dadgostar, Carl-Johan Ulvenäs och Sally Henriksson.
En produktion av DIST för P3 Sveriges Radio.